Hans Alfredsson läser Huckleberry Finn av Mark Twain i översättning av Gustav Sandgren.
Huckleberry Finns äventyr är en av de få verkligt odödliga böcker som för alltid gått in i mänsklighetens medvetande. Annars är det ju vanligt att äventyrsskildringarna bleknar med tiden, överlagras av mänsklighetens nya erfarenheter och blir oaktuella och glömda. Det måste finnas något i Huckleberry Finn som gör att den håller sig frisk och ny. Kanske detta har något att göra med det moment av tidlös poesi som strömmar genom skildringen och som härrör från den odödliga, väldiga floden Mississippi. Egentligen är det denna flod som är huvudpersonen i boken, och det är mot dess bakgrund som alla de människöden tecknas som Huckleberry Finn möter. Mark Twain älskade denna väldiga flod och var mycket intim med den. Han hade ju en tid tjänstgjort som lots på några av de stora skovelhjulsbåtarna som trafikerade Mississippi, och innan man kan bli lots i den farleden måste man veta mycket om flodens själ och nycker. Mark Twain vet mycket i detta ämne, och han skildrar vad han vet med diktarens förälskelse. På Mark Twains tid fanns ingen uppdelning av böcker i ungdomsböcker och icke-ungdomsböcker. Och det var antagligen inte författarens mening att hans Huckleberry Finn skulle så småningom helt dras över till ungdomslitteraturen. Många av bokens avsnitt är synnerligen vuxna. Tänk bara på de realistiska glimtar författaren ger av livet i de små städerna utefter floden. Hur riktigt han skildrar lättjan, grymheten, vidskepelsen och masspsykosen, blodshämnden och lynchstämningarna. Sådant är inte skrivet för pojkar utan för vuxna. Om man tänker på att den unga amerikanska staten ännu inte var helt stabiliserad när boken skrevs, så förstår man bättre författarens många gliringar åt kungar och furstar i Europa. Den unga republiken behövde sådant. Det var troligen mycket populärt att tala i den stilen. Mark Twain var en smula svag för popularitet och kände sin publik. Man kan förmoda att 2/3 av Huckleberry Finn skrevs utan avbrott i den förhäxade extas som föder mästerverk. Ända tills de båda äventyrarna, kungen och hertigen, tar sig för med att sälja negern Jim, glider skildringen fram lika naturligt som den jättelika floden den utspelas på. Sen är det möjligt att författaren gjort ett uppehåll och måhända tvekat om avslutningen. Och som sedan följer en sorts anknytning till en tidigare bok, Tom Sawyers äventyr. Och Tom Sawyer uppträder som en sorts deus ex machina åt författaren och åstadkommer med sitt tilltråklade behov av romantiska äventyr ett för boken plausibelt och lyckligt slut. Kanske är det denna avslutning som har hjälpt till att föra hela diktverket över åt ungdomslitteraturen till. Om författaren satt punkt lite tidigare hade helheten otvivelaktigt blivit kärvare. Rasproblemet såg naturligtvis helt annorlunda ut då boken skrevs än det gör nu. Mark Twains grepp på förhållandet mellan svart och vit, där alla de svåra problemen skymtar fram, är rent mänskligt. Den svartskinnade Jim framstår under berättelsens gång mer och mer som en god och riktig människa med flera drag av verklig storhet. Att utan tvekan framföra en sån sanning på den tiden var nog ganska djärvt, för att inte säga revolutionärt. Även om den sentimentala onkel Toms stuga var ute i samma ärende. Mark Twain är så stor som diktare att han inte överdriver här heller. Hans drift med det svartskinnades lätthet för vidskepliga fantasier och allehanda trollkonster tillhör bokens roligaste sidor. Och gör både Jim och de andra svartingarna som skymtar mänskligare och ändå mera sympatiska. Med dessa små påpekanden överlämnar översättaren resten åt läsaren med en stor dosis avund åt den som läser.